Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till avsnitt 16 av...
16 alltså.
Sovmorgonpodden.
Välkomna.
Välkomna.
Mm. Johanna. Fan, vilken morgon.
Du har inte haft en riktigt, eller, du har inte haft en riktigt, du mår inte så bra.
Nej, jag är helt vaknar upp, pigg och glad och förväntansfull för den här dagen. Solen sken. Sen gick jag in på Aftonbladet som jag alltid gör när jag ligger i sängen och drar mig. Och då läste jag den här fruktansvärda tragedin som var i Manchester igår kväll. Mm. Där någon självmordsbombare, nu är det väl inte helt spikat vad det är som har hänt.
Nej.
Det är väl uttalat att det är en självmordsbombare för att det var bomber.
Mm.
Men om det är terrorist eller om det är ingen som har tagit på sig det här dådet än.
Nej.
Vad jag fattar. Men
oavsett
så är det fruktansvärt. Jag vet liksom inte, jag känner otrolig tomhet idag. Ledsen och besvärad över denna
världen.
Jag vet inte.
Nu?
Varje gång när det har varit så tror jag att det liksom blir... Varje gång så blir man ju illa berörd. När det hände här hemma i Stockholm för några månader sedan. Eller när det var då liksom... Det är klart att det sätter sig varje gång. Och man blir ju otroligt... men man... besvären, men man känner ändå ett hopp för världen att nu är det vi som står stadiga alla tillsammans. Men jag tror att det här var någon breaking point faktiskt.
Det blev bara droppen som fick...
Ja, så jag känner bara så här, än så länge då 22 barn på en Ariana Grande-konsert. Vem i hela helvetet som är den ondaste människan i världen går in och drar en bomb bland massa barn liksom, där föräldrarna står utanför och väntar på det. Det är bara, nej, usch. Det är fan mig, om jag gråter också. Men det är nog första gången som jag känner, eller första gången det lät, men när det liksom blir en så otroligt, jag känner liksom, jag har bara en, fan, man har sagt att vi ska stå stadig och inte känna skräcken och att inte det här hatet får vinna, men jag tycker att det har kommit till en punkt nu, det känns som att det enda man gör är att prata om de här när man går in på aftonmöten och det har hänt en terrorattack där eller där eller där eller där. Och det är liksom, det blir bara närmare och närmare en själv.
Mm.
Så just nu känner jag nog, jag känner bara en otrolig tomhet och faktiskt uttalad skräck över att jag vill bara ta med mig mina nära och kära och rymma från den här jävla fittvärlden. Förlåt.
Nej, det jag förstår.
Nej. Nej.
Jag tror att det var ännu jag tror att det blev ännu mer så när det hände i Stockholm och vi enades bakom det.
Mm.
Och det kanske kändes som att vi för en sekund vann på något sätt.
Mm.
Och så spelade det ingen roll, för sen hände det igen.
Ja, men precis så, för det var en sån otroligt stark kärlek där och då, här hemma. Där man ändå kände att fan, kärleken vinner över det här.
Mm.
Står vi alla starka tillsammans så kommer vi klara det. Och sen så vaknar man upp och läser om det här. Och liksom så här på en... Alltså barn. Unga flickor. Alltså det är bara... Nej. Som hela livet framför sig. Alltså tonåringar som inte ens går på en konsert och är peppar. Och det är också... av att jag känner det här. Jag bara så här, att man, känner, man vill inte släppa iväg någonstans.
Nej.
Tack och lov i hela jävla helvetet att jag inte har några barn. För då hade jag nog tagit med mig under armen och flytt till världens ände.
En hydda i skogen.
Ja. Tänkte säga Bahamas eller något, men där det kan ju hända vad fan, var som helst. Känns som det, man, det känns, det är det också, att man inte har, jag är en kontrollmänniska, och att man inte har kontroll över någonting, liksom att allting bara rinner ur ens händer. Det spelar ingen roll, Bahamas skulle inte ens vara säkert.
Nej.
Du förstår vad jag menar, det är fruktansvärt att göra de här jävla handlingarna som man gör, fega, meningslösa, och bara fortsätter. Nej, tomhet och för första gången på länge skräck.
Men jag tror att det på ett sätt är sunt. Att du känner någonting, att det, för det är himla lätt att bara gå åt andra hållet. Och stänga av. Och att det bara blir en rubrik bland andra rubriker. Vilket jag är rädd för ibland. Att jag lider av, att jag har hamnat. Att det är så här, jag kan inte ta in mer. Så att för varje ny rubrik så blir det bara som att jag registrerar det, men det går inte in. Och det tror jag är...
Det tror jag är många.
Det tror jag är värre. Alltså det tror jag är värre, det är bättre. Det är ju skönt att man fortfarande kunna känna det.
Men det var någonting, jag tror att det var droppen idag liksom.
Ja.
Att det var, man känner ju för allt, men som du säger, att man blir ju lite av att man stänger av, för att det händer för mycket hemskheter hela tiden. Så man själv liksom, som man är ändå så delaktig, för att man läser och man hör och folk pratar. Men liksom när det här fortsätter, de här terrorangreppen. Som är helt...
Som bara är till för att skada.
Som bara är till för att skada. Och det finns ingen grund till någonting.
Nej.
Det finns liksom inte en tanke med varför man ska göra det. Varför går man in? Det kan tro fan så här, gå in i en arena bland överpeppade, glada barn som säkert har sett fram emot den här konserten. Nu tar jag den här, för att den påverkar mig, för att den har hänt. Allt är lika hemskt såklart, när det förlorar så mycket liv. Men att det är liksom det här är nog droppen av feghet, tror jag. Att gå liksom in i en arena och vänta till sista avslutningssången, och sen spränger man en bomb där det flyger armar och öron, där ett vittne hade berättat i luften. Och det är liksom, och där står föräldrarna ute och väntar på sina unga liksom. Usch. Det är fan hemskt alltså. Usch, det är jävla sjukt. Nej. Världen.
Nej, men det är bra. Känn det. Det är bättre att känna det än inte känna det. Mycket bättre att känna det än inte känna det.
Usch.
För din skull, menar jag.
Men det är liksom, jag tror inte, det är inte så mycket mer, det är liksom, det är bara att det finns ingen baktanke till det.
Nej.
Till sådana här dåd. Det är liksom, man gör det för att man ska göra det. För att man ska sprida den här skräcken, och för att man ska visa att, och det är det som får mig gå in i den största glädjen stund liksom, och så här. Nej, fy.
Jag trodde att man ville ju tro att det var på väg åt rätt håll.
Och jag undrar, kommer det någonsin bli åt rätt håll liksom?
Nej, men alltså,
för det här krigsgrejen, det fortsätter ju bara, vare sig det är USA som spränger bomber i vissa länder, eller om det är terroristerna som går in och smäller bomber på platser. Allting bara fortsätter. Jag undrar bara så här, helt på riktigt, så tanken slått mig. Barn älskar av rang och allting här. Men jag vet inte fan om jag ens skulle vilja ta på mig och ta barn till den här världen.
Men,
alltså så känns det.
Jag förstår det. Och samtidigt... Samtidigt är det så här alltid när man gör de här olika typer av liksom faktiska mätningar på hur bra det står till med världen, så kommer man ju typ fram till att det har aldrig stått så här bra till med världen. Vilket är, alltså, det kan ju säga en hel del om hur det var förut. Jag såg en statistik bara för några månader sedan på, det är lätt att tänka att det är mer och mer människor som dör i till exempel terrorattacker. Och det har ökat lite sista åren då. Det har det gjort. Men om man jämför med hur det var på 70, 80 och 90-talet så dör det många färre i terrorattacker idag. Det är bara ett så har vi glömt bort det och vi kanske inte knappt levde. Och sen har man inte ens glömt bort det dåliga som var förut. Då fanns det också massor med terrorgrupper som kämpade för olika saker. Och det sprängdes på fotbollsarenor och hit och dit. Om man kollar på så här antalet krig eller väpnade konflikter som pågår i världen, så har det också ökat de sista 3-4 åren. Men då var det på så här rekordlåga nivåer. För det var mycket mer för 20-30 år sedan. Alltså det är, jag säger inte det här för att trösta dig, för det är skit ändå.
Men
det är bara så, det är bara så här, det är så svårt. Man ska inte behöva vara rädd. Man är ju rädd. Men chansen, risken att det ska hända någonting är ändå väldigt liten. Alltså man
jag tycker fan med, och det känns som att det känns som att det är det enda man läser, och undrar, det kanske är för att man mer lever i den man är i den man är liksom. Jag har bara en känsla av att det känns som att det är det enda man läser hela tiden om de här,
det är det enda man läser,
sjuka sakerna, och att man, och att, som jag sa, jag vet inte, innan har man ändå känt, nu står vi starka tillsammans, man vill liksom, nu kämpar vi mot det här. Det här ska inte vinna över kärleken som vi alla har liksom i denna vackra men också hemska värld. Men jag vet, jag fick bara den här tanken i morse när jag läste om det här, att så här, gud vad jag för första gången på länge känner mig rädd. Och det har inte jag gjort innan på det här sättet. Då har det varit så här, nu
är du rädd eller arg eller båda eller?
Båda två. Jag kan se med den här människan, bara för att jag tänker som igår, att jag skulle nog fan inte backa. Och, alltså du vet, jag känner bara sån otroligt, jag känner jag är så förbannad och arg för någon som gör en sån här grej. För alla som gör de här grejerna. Framförallt igår med barn liksom, som inte ens har startat sitt liv. Och sen känner jag, sen är också den här jäkla skräck. Alltså att jag som inte har känt heller, som är så här, jag vet inte vad jag vill vara. Jag vill bara krypa någonstans där jag känner mig trygg och säker. Ta med mig alla mina kära och älskade.
Jag förstår så det. Jag förstår det helt. Och så här, jag tycker att du ska känna det du känner. Och jag tycker, och det här är inte det, säger inte jag så mycket för att jag inte förstår det, jag håller med dig, som för att typ vi sitter i en poddstudio och jag ska säga någonting tillbaka. Men det är självklart att det är ju så. Det enda vi läser om är det här. Men att det är det enda vi läser om innebär inte att det är det enda som händer. För tidningarna skriver ju om sånt här. Alltså jag tyckte även för 20 år sedan så tror jag sa typ så här, man skulle ha en tidning som bara skrev om positiva nyheter. Problemet med positiva nyheter är att det är inte en positiv nyhet att ett plan inte kraschar. Det är inte en positiv nyhet att någon inte spränger en bomb. Så därför skriver man inte om det. Alla positiva förändringar som sker, för de sker, det gör de verkligen. Världen är på i stort sett alla sätt en bättre plats än för 100 år sedan, och än för 200 år sedan, och än för 50 år sedan. Och i andra världskriget dog det 50 miljoner människor. Alltså det är liksom så, men alla positiva förändringar som sker, sker ju väldigt långsamt. Alltså är du med? De sker så här att ja, nu vaccinerar 80% av alla barn i världen mot mässling.
Mm.
Det är ingen nyhet. Mm. För det var 79% förra året, 78% alltså,
mm. Det känns liksom att, jag vet inte hur jag ska förklara, det är bara den här att det, är, det känns som att det är så lätt idag att göra en sån här grej.
Mm, det är det.
Att liksom, den här människan har ju då antagligen kommit in på arenan med sprängladdning på sig.
Mm. Vilket i sig är helt sinnessjukt.
Helt sinnessjukt.
Blev kroppsvisiterad när jag skulle på klassisk konsert.
Ja.
Liksom, så jag förstår inte hur det går till, men nej.
Och sen att det är liksom så här, ja, om vi ska åka tunnelbanan härifrån. Att det är så här, ja, någon kan ha sett det här och blivit triggad, så tar man med sig någonting och går ner. Alltså det finns liksom, det är just det som jag tror att jag är rädd för. Att det kan hända, även om, som du säger, att världen är bättre än vad det någonsin har varit, en säkrare plats att vara på. Så tror jag att det är för att det är liksom så lätt att göra saker idag.
Mm.
Eller i alla fall vad som känns, vad man läser, vad man ser.
Det finns väldigt lätt, det är väldigt lätt att göra stor skada.
Ja, och att de bryr sig inte om någonting, just det här med terror. Och de bryr sig inte, de vill ju bara ha... Det var som, ja, helt ärligt kan jag säga, igår, nu var inte jag hemma, men som... på Sergels torg, när det är stora, när det var VM-killarna som kom hem och sådär. Mm. Stora platser har aldrig varit något sådär. Det har inte berört mig innan. Det är väl jättehärligt att alla samlas. Jag skulle i min... Aldrig i hela min värld ställa mig på en plats så. För att jag får skräck av bara tanken.
Mm.
För att det är liksom... Ja, det är väl en dröm.
Mm.
Det är väl ett smörgåsbord för en person som är ute efter de här handlingarna.
Och det är då de vinner.
Ja.
Och det är fan inte konstigt att de vinner.
Nej.
För att det säger ju sig självt.
Mm. Av 10 tjejer igår som sågs med en kompisar så hade 8 torgskräck och aldrig skulle befinna sig på typ plattan.
Ja, du menar när du träffade folk igår?
Ja. Ja. Av liksom 10 personer så var 8 så här, jag skulle aldrig ställa mig där.
Sara undviker.
Ja.
De
så det är liksom, de har ju nått ändå en skara, och det är det som också det gör mig så förbannad av att man, nu har man ändå kommit dit och man har, det är liksom, man har stått sig stark emot det innan, och sen när det väl når en gräns, som nu då, en breaking point, av att fan, de ska inte få nå, och sen så har man liksom inget val, för att man är ju rädd om.
Men
de runt omkring.
Jag tror verkligen att det också att det är nog många som känner som du idag i Stockholm och Sverige, för att vi kände oss så starka där. Jag var inte där alls, för jag var inte i Sverige, men vi kände oss så starka, och som att vi hade tagit något slags, en mental vinst, men det var ju bara över våra egna psyken. Men det kändes ändå som att vi hade tagit en mental vinst och stått starka.
Det var det enda jag kände, trots den här rädslan, och så kan jag ändå säga att jag kände skräck de första timmarna efter det här hände här hemma. Och sen var det bara kärlek. Det var liksom bara ett mentalt grepp över den här, fy fan vad alla håller handen och alla står sig starka mot det här, och man kände att man hade vunnit på något sätt. Nu kommer det liksom, nu kommer det väl dröja innan det händer igen. Så kändes det. Och sen så bara hände det igen. Och så bara händer igen och igen och igen. Så nu kändes det som att nu föll man ner igen. För det känns liksom nära.
Nu kom liksom den dubbla baksmällan.
Nej, usch. Det enda man kan säga i det här är väl, trots den otroliga misären och alla som har drabbats och förlorat någon i det här också, se alla tankar och böner och allt till de anhöriga. För att, i denna svåra stund.
Det är så här vi inleder Sovmorgonpodden avsnitt 16.
Ja, det blev ju väldigt djupt. Det var inte tanken, men livet kom ju
emellan. Jag tycker att det var nödvändigt.
Mm.
Ja.
Livet kom emellan.
Det är väl livet det ska handla om.
Ja.
Ja. Och,
får vi se hur mycket den här personen här klarar idag.
Ja, för tanken var ju faktiskt att det vi avslutade med förra gången var att vi skulle prata om en sak som hade med dig att göra.
Mm.
Ja, och ditt mående.
Mm.
Ska vi ändå testa den?
Ja, nu när jag ändå är på bristningsgräns kanske det är bra.
Ja, kanske. Vi sa att
det blir ett bölavsnitt.
Vi sa att vi skulle prata om ett beteende som jag tycker att du ibland har.
Mm.
Där du säger så här. Alltså, mitt liv är jättebra.
Mm.
Jag är jättebra, jag är glad 98% av tiden. Men, och sen så säger du någonting annat. Så jag har reflekterat över varför du känner behovet av att först innan du liksom säger någonting negativt boosta någonting positivt. Jag är inte säker på att det här betyder någonting alls. Men har du funderat på varför du gör så?
Så det är väldigt... Jag vet faktiskt inte varför jag försvarar mig så.
Nej.
Jag tror att det handlar om... För jag kan säga så här, det stämmer verkligen att jag för mestadels över 90% är en glad skit som sällan.
Ja, jag vet det.
Och som sällan mår dåligt.
Mm.
Som sällan gör saker till ångestsaker eller depression. Mm. Att man ligger liksom och bara, fy fan, livet suger.
Ja, men det kanske vi ska säga först.
Mm.
Alltså jag känner ju Joanna väldigt väl. Och jag vet att det faktiskt är så här.
Mm.
Du är en glad människa.
Mm.
Generellt sett brukar man ju säga att någon som förhäver att man är glad egentligen har någonting och dölja att man inte är glad.
Mm.
De som lägger ut de absolut lyckligaste korten på Facebook är ofta inte de som är absolut lyckligast. Liksom.
Mm. Mm.
Men i ditt fall så vet ju jag att du är en glad skit.
Mm.
Det är därför jag är lite fascinerad över...
Och det, jag vet faktiskt inte heller varför jag säger det. Det kan vara de 5% då som jag har ångest eller mår dåligt.
Mm.
Och det är klart att jag är en vanlig människa som också känner.
Mm.
Jag känner nog mer än många andra. Då jag är väldigt lätt till känslor och sådär. Men jag vet inte varför jag... För jag vet ju att jag gör det, som du säger. Att jag försvarar mig ofta så här. Om jag säger någonting så bara, men jag mår ju bra.
Mm.
Eller så här, ja, igår, jag vet fan varför jag sa så där. Jag är ju 99,9% en glad skit.
Mm.
Så att jag...
Så du till och med smsade mig häromdagen?
Ja.
Ja,
jag vet inte varför. Det är när jag kanske går... För att ibland så kan jag... Då när jag druckit en flaska vin för mycket.
Mm.
Att man blir väldigt nära till sitt inre.
Inte ett glas vin för mycket, utan en flaska vin för
mycket. Ja, men lite så.
Ja.
Det är då det öppnas.
Mm.
Att jag då ibland kan känna att jag blir lite för öppen.
Mm.
Och att då kanske ska skydda det beteendet. Jag kan vara en tanke av att man känner liksom att när det har blivit lite för... För det är ofta i dem då när det har blivit lite för mycket.
Ja.
För att jag har, som jag sa, väldigt lätt till att prata känslor. Och lyssna gärna på andras problem.
Mm.
Men pratar ju faktiskt sällan om mig själv för att jag inte tycker att jag har så mycket.
Nej.
Men just där med en flarra för mycket innanför västen så är det lätt till att öppna. Och då kan jag känna när jag vaknar dagen efter, bara, vad fan sa jag igår? Det verkar ju som att jag var den mest olyckliga personen i den här världen.
Mm.
Och så är inte fallet.
Men är det, vad heter det, skälet att jag tar upp det här, för jag känner ju lite igen mig i det här.
Mm.
Jag har ju byggt upp mig själv som en människa. Alltså min image utåt är Gustav som alltid är glad.
Ja, alltid.
Alltid.
Ja.
Och det är klart som fan att man inte alltid är glad.
Mm.
Alltså det är ju helt, men ändå så märker jag att jag tror inte jag säger det som du gör.
Mm.
Men jag tror att jag på andra sätt förmedlar allt det. Allt är lugnt, det är inga problem.
Mm.
Nej, det där var väl ingenting. Det där rann av mig.
Jag kan ju känna också, även att vi känner varandra väldigt väl.
Mm.
Så känner jag ju också att jag inte... Jag upplever ju dig alltid som den glada jäken.
Mm.
Som alltid har ett skämt till. Eller liksom bara vänder sig om och skrattar till. Eller så. Så att jag kan nog säga, även om jag kan känna att även om jag skulle fråga dig hur mår idag, så skulle jag få ett glatt svar av dig.
Mm.
Av att det inte, även om du skulle må dåligt, så vet jag inte om du skulle säga det till mig.
Nej.
Så lite sådär.
Och jag tror att det kan gå djupare än så. Jag tror att jag kanske ofta till och med har förnekar för mig själv om jag inte mår bra.
Mm.
Är du med? Så att jag mår jättebra är nog helt ärligt.
Mm.
För att jag har liksom... Jag har till och med mot mig själv gett mig den egna imagen av att alltid vara glad.
Mm.
Så att jag alltid stoppar undan det där någon annanstans.
Mm.
Men därför känner jag igen vad du liksom... Man är...
Jag kanske är likadan då.
Man är kanske lite rädd för att visa... Man är rädd för att visa svaghet.
Mm.
Även om det är 2%. Är man lite... Även om det bara är 2%. Så tycker man de där 2% är lite besvärliga när man är... För då är man ju svag.
Mm.
Och det är svårt att vara svag. Tycker ju vissa. Jag tycker det är svårt att vara svag.
Tycker jag att det är svårt att vara svag?
Ja.
Det kanske är... Du har en väldigt bra poäng i det här hela. Att det... Ja.
Så nu ska jag kan börja med att öppna upp den.
Ja.
Och det här kommer också låta som en egentligen en att jag mörkar. Men för typ 15 år sedan. Och det här säger jag bara för att jag ska försöka förklara att jag vet hur det känns. Men för typ 15 år sedan så fick jag 4 gånger under ett halvår totala så här, bryt. Och jag kommer ihåg ett tillfälle väldigt starkt. Jag satt på tunnelbanan. Jag skulle ut och välja kakel till min delikatessbutik. Så jag sitter, var jag 23 bast, 22 bast. Skitkul, alltid, jag ska ut och välja, det är superroligt, jag ska öppna en butik. Sitter där på pendeltåget var det nog. Från ingenstans börjar storböla. Från ingenstans. Går av pendeltåget, ställer mig vid bron som går över pendeltågsspåret och bara... Här borde jag hoppa. Alltså, det var så tydligt, det var så starkt, men det fanns ingen som helst
bakgrund.
Och sen gick det över efter kanske en timme. Så nu åkte jag kolla på kakel. Och det hände 4 gånger under det halvåret. Och hänt någon gång till. Såhär, någon gång var 50 år kanske till.
Får jag avbryta dig bara? Ja. För precis så där som du förklarade nu. Det är ju mina sätt av att. Jag har ju fått den senaste 3 veckorna. Det här hände precis mig samma sak för, för något år, ett år sedan. I höst. Ja, ett år sedan var det nog. Och jag tror att jag kommer in i det här. För att man är ju personer som kör på i 200 km i timmen.
Ja.
Tills att man kommer till den här bristningsgränsen.
Ja.
Där jag också har varit nu de senaste 2 veckorna. Och jag märker att när jag kommer i de här. För det är precis som du förklarade. Som att från ingenstans så bryter jag ihop och börjar gråta. Och bara andas. Att, och ofta, jag har ju insett nu då när man går tillbaka och kollar. Så är det ju när man har gasat så mycket. Att man har kommit till den här. Att man känner sig helt slut överallt. Man har jobbat för mycket, man har varit sovit för lite, man har ställt, man har liksom funnits på alla platser som finns.
Funnits där för alla.
Och en ja-sägare, ja. Okej, jag ska hinna med träningen på morgonen trots att inte vi har pratat poddinspelning. Då har jag en kvart på mig där i taxin och plugga in de här poddgrejerna. Sen ska jag ha en kollisionsgenomgång med den här direkt efter och då måste jag ju ha moodboarden klara. Du vet. Och nej, jag kan inte säga nej till en kompis. Får hon ha den här picknicken i parken ikväll. Och det är klart jag måste vara där. Ja, du fattar.
Nej, men jag fattar. Och så trycker man undan.
Ja.
Och trycker undan och trycker undan och trycker undan. Och sen så säger det stopp. Och det är kanske därför man inte kan riktigt placera vad det är. För det är klart att det är något. Men det är så många saker. Och då liksom är det som att det rinner över. Så när man fyller badkaret så mycket och det rinner ut genom den där nödventilen. Och då bara puff. Men min poäng är att, vad sjukt att du är likadan. Men min poäng är att det som händer, det som man kan säga då är att det i det här fallet ger är att det ger ju en förståelse för hur det måste kännas för människor som känner så ofta.
Fan vad sjukt, det här tänker jag när jag gråter.
Vadå?
Nu kommer den här bristning. Men precis som du säger så här, det är precis så jag tänkte för 3 dagar sedan. Fy fan, för då kom det helt oprovocerat. Jag skulle iväg på en jättemysig grej på kvällen som en kompis hade. Och kommer hem och bara har den här tröttheten över mig. Och bara ändå peppad för en sommardag liksom. Bryter ihop och börjar storböla i soffan. Ställer mig upp och bara gråter.
Ganska skönt va?
Jätteskönt. Men också så här, det bara kom från ingenstans. Sen tar jag på mig och åker hemifrån. I ganska, väldigt, väldigt trött. Kände mig liksom, ja. Jag grät för att jag bara, jag orkar inte, men jag vill, men jag orkar inte. Och sen gör man det bara. Och så tänkte jag precis så som du säger nu, att så här, usch. Eller fy, de som ändå känner så här och har det så här ofta.
Ja, som har det så här, inte hela tiden, men som har lätt att hamna i det i det måendet.
Är vi då varför vi känner ju så, vi är ju precis samma där då.
Du och jag
ja. Att man liksom trycker bort för att vi är, jag kan nog svära på alla liv som finns att jag tror att vi är säger inte bara att man är en sån person som ofta mår väldigt bra. Och det kan ju vara, det är väl våran gemensamma grej då, faktor att man
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att man samlar på sig, man trycker och sen så blir det ett stopp, en bristningsgräns. Och det är de sista där för att man liksom, ja.
Man säger ju så här, man brukar säga så här, att vara lycklig är ett val.
Mm.
Och det stämmer ju till viss del.
Mm.
För att det är ju självklart hur du väljer att se på det. Glaset är halvfullt, glaset är halvtomt.
Mm.
Men det är ju en jävla förenkling att säga att det bara är så.
Mm.
För att alltså, alla hjärnor är olika. Och hjärnor är uppbyggda av liksom, det är signalsubstanser och det är hormoner. Och vissa människor har en överproduktion av det hormonet. Men för lite av den signalsubstansen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det är klart att det påverkar. Det går inte att göra någonting åt. Mm. Så att jag tror att vi ska vara väldigt lyckliga över att vi
fick den cocktailen.
Men kanske fundera lite på varför vi det har gått så långt att vi liksom inte ens, att vi har väldigt svårt att ens erkänna, förutom i en poddstudio, att man ändå har de här andra 2-3%.
Mm.
Det är som att 97% är bra och vi försöker sopa de andra 3 under mattan. Varför inte bara stå för de 3%?
Jag kan ju till och med vara en sån här, jag tar på mig andras problem för att ibland
slippa den egna.
Ja.
Ja. Det tror jag man gör.
Ja, och det är ju en så här, det har jag ju valt själv att jag gör. Jag prioriterar ju väldigt, alltså lyssnar, sitter gärna och lyssnar till andra människors problem.
Mm.
Eller behöver någon prata med mig, så ska jag alltid finnas, så är jag den personen som alltid vill finnas där.
Mm.
För att jag tycker att det är härligt att någon öppnar upp sig för en. Att de har den respekten och den tilliten.
Mm.
Men också att jag själv kan få känna på det. Eller förstår du vad jag menar? Mm. För så här, jag tror att det hjälper mig många gånger också då. För att nu låter det som att så här, det är klart att inte vi är två som inte ens känner.
Nej.
Det gör vi nog mer än många andra också. Mm. Och nu kan jag prata för mig själv. Jag är ju en otrolig känslomänniska.
Mm.
Och det är klart, med detta sagt också, så även att jag säger att jag är glad mestadels, så tror tusan att jag också kan känna otrolig ångest för saker, eller må dåligt över saker, eller om det är någon snubbelnas förhållande, eller livet överlag.
Mm.
Att man känner, för fan vilken opepp jag har på livet idag.
Mm.
Tror i bängen att
men man ska inte, jag tror att man ska tänka på att man ska inte må dåligt över att man mår dåligt. Nej. Det är det som jag tror att vi kanske lider av.
Ah.
Att så fort vi känner att man mår dåligt, då blir det dubbel ångest, för att vi är inte sådana som ska må dåligt.
Precis.
Och det är det vi måste kanske
jobba på.
Ja, att det är lite sunt att må dåligt ibland.
Vad jobbar man, hur jobbar man med det då?
Nej, men jag har varit ute på internet.
Mm-hmm.
Mm, och så har jag hittat en det finns massa såna här listor typ, så här, 15 saker som lyckliga människor gör. Ja. Men så hittade jag en som heter så här, 7 saker som olyckliga människor gör.
Mm.
Mm. Det kanske då är saker man ska undvika. Och de här listorna finns ju i 100 olika versioner. Men det, jag ska ändå läsa en, så kan vi göra en bedömning på ett, om vi gör de här sakerna. Mm. Och om vi gör dem, kanske ska sluta med dem. Men jag tror inte vårt problem egentligen är ju inte att vi är olyckliga. Vårt problem är ju att vi möjligen förnekar skjuter bort det.
Mm.
Och det är väl bara att man är medveten om att man ska kosta på sig kunna vara det mot sina vänner.
Mm.
För ofta är det ju mot sina närmsta vänner som man kanske ännu mer har den här vill vara den här stödjande personen och den som alltid är glad och alltid finns där och alltid löser allting, i mitt fall i alla fall.
Mm.
Så det är nästan svårare mot sina nära vänner att vara öppen med att nu må jag kast.
Mm. Men jag kan också tycka att det är en sån här, för ofta tror ju folk nästan att man ljuger. Att man förtränger saker, bara, men det tror fan att det ligger någonting här inne.
Mm.
Då i liksom att, och Och det är klart att man har så här små grejer från, som kan vara från ens barndom eller uppväxt och sådär. Men det är liksom inga... Nu är jag liksom 100% klargjort för alla också. Det finns ingenting där inne som skulle skada eller som ska bygga på mig som jag inte berättar till exempel. Nej. Då för mina närmsta eller så här. För många kan ju rota i det här som tusan och bara, men det, för det går inte att må så bra som du är. Det går inte. Det måste finnas något som
stör dig. Folk vill nästan hitta någonting.
Ja, lite så. Och det är nästan som då att man ljuger, kan jag känna.
Mm.
Att man blir så här, nej men det finns inget. Ingenting som...
Fast det gör det.
Ja.
Alltså jag vill säga så här, det gör det.
Ja.
Det gör det. Det kan vara så här, de första 6 månaderna av ditt liv påverkar hur du är och liksom hur mycket hur du ska bli. Det är klart det finns någonting. Det finns att,
jo men inte, det finns inget världsproblem.
Inget världsproblem. Men det finns alltid att det var någon förälder som jobbade för mycket.
Ja.
Som man kanske liksom... desperat sökte lite bekräftelse av när man var liten och inte har fått, som har påverkat en. Det finns saker som har hänt, det kan finnas en...
Jo, men jag vet inte om det är det jag säger, det är klart att det finns det.
Mm.
Och det finns det för mig också, herregud.
Mm.
Det är klart att det gör det, men det är liksom inget, så ibland är det som att folk vill ha mer än den saken.
Ja. Mm.
Att så här,
det känner jag, ja.
Du har inte blivit då, ja, hur var din pappas kusin mot dig? Alltså du vet att det blir så här, som att man försöker hitta större saker.
Mm.
Ja, absolut att man har...
Som att man har förträngt ett stort trauma.
Exakt. Ja. Du har någonting i det.
Fast som... i ditt fall förstår inte jag det. Va? Du är ju jättekänslosam.
Ja.
Jag skulle mer förstå det i mitt fall. För jag kan verka lite så här rationell och allmänt. Så. Här, så.
Mm.
Men nej, jag tror att det är egentligen strunt samma vad andra människor. Det är vi själva som kanske måste bara kosta på oss att vara lite svaga.
Mm.
För det är ganska skönt. När man är det, så är det jätteskönt.
Mm.
Men man, du vet, man vill inte belasta andra människor med sitt mående.
Nej,
typ.
Det är precis så.
Men okej, 7 saker som olyckliga människor gör.
Ja.
Mm.
Ska vi se vad som stämmer in, om det är något som stämmer in.
Mm. Din grundbild av livet är att livet är hårt.
Nej.
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 Nej. Men man känner
jag tycker att livet är ganska enkelt.
Men du känner ju sådana människor.
Ja, det är klart. Men många som, det finns väl alltid någon som alltid tycker att livet bara är en kämpig bergdalbana.
Ja. Och det
respekterar jag.
Ja. Och till viss del är det ett val. Till viss del är det absolut inget val.
Men, i många fall måste jag ändå säga att det låter som det är en klyscha att säga att man väljer livet. Hur det ska se ut.
Mm.
Till viss del.
Mm.
Men... Eller inte till viss del, men till den andra delen så är det faktiskt så. För det handlar allting om hur man ställer sig till saker och ting. Och hur liksom, jag ser ganska lätt på saker och ting.
Mm.
Det är...
Men du gör ju det av dig själv.
Mm.
Så finns det de som inte gör det av sig själv. Men det finns ju alltid möjligheten att stanna upp när man känner någonting.
Men man har alltid ett val.
Mm. Det finns ju möjlighet att stanna upp och säga, känner jag så här.
Mm.
Lite som du kom in här på morgonen.
Mm.
Nu är det bara känslor, men du kommer förr eller senare ha en möjlighet att känna efter igen.
Mm.
Och känna så här, hur ska jag nu känna inför världen?
Mm.
Sådär, ja.
Jag känner hopplöshet.
Nu känner du hopplöshet, precis. Ja. Två.
Ja.
Du tror att, att man inte kan lita på de flesta människor.
Nej. Jag tycker att man... Nej.
Litar upp människor?
Ja.
Ja. Det är bra. Det är då det är bra i det här fallet. Ja.
Ja.
Du fokuserar på vad som är fel i världen istället för att fokusera på det som är rätt i världen. Just idag gör du det.
Ja, idag gör jag det. Men överlag så fokuserar jag på det som är rätt.
Mm.
Och ser bara... Yes.
Sen kommer du in på en av mina käpphästar.
Mm.
Du jämför dig själv med andra.
Nej.
Nej. För det är ju olycka waiting to happen. Då blir man ju miserabel om man jämför sig med andra.
Nej, och jag har vänner som jag tänker på direkt som gör det.
Mm.
Som jämför
Så nu jämför du dig med dina vänner?
Precis. Nej, men jag får direkt upp nära vänner till mig som jag vet är sådana som jag vill bara banka hårt på ibland. Och säga att jämför inte med andra.
Nej.
Du är en egen individ.
Du är en egen individ. Bara för att någon gör på ett visst sätt.
Så behöver inte det betyda att det är rätt eller att det är den rätta vägen att gå.
Nej, och den här människan som har ett pangjobb kanske är olycklig. Och människan som har en pangpojkvän kanske har ett skitjobb.
Exakt.
Svårt att veta.
Exakt. Jämför det inte med dig själv.
Och sen den här då?
Det är nog det största.
Ja, men det är det,
största vägen till olycka.
Det är nog en av de absolut största vägarna till olycka. Jag håller mig helt med om det. Du försöker ha full kontroll på din tillvaro.
Jag är en kontrollmänniska. Mm,
där, mm. Det där ryker jag också lite grann. För det är ju så, menar de här författarna, och jag håller med om det. Att det är bra att sätta upp mål. Mm. Och det är bra att liksom sträva efter saker kanske. Men vi kan ju inte kontrollera våra liv.
Nej.
Alltså det,
och jag skulle gärna vilja göra det.
Ja.
Till 100%.
Ja. Och då kommer man ofta misslyckas. Mm. Om man försöker kontrollera sitt liv till fullo.
Mm.
Och då kommer det leda till olycka. Mm. Eftersom man liksom misslyckades med det man hade utsatt sig för att göra.
Mm.
Så att släppa kontrollen är nog ett väldigt bra sätt att bli lyckligare.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Där ryker vi båda lite grann.
Ja, det gör vi. Samtidigt som att man ändå är den här också... älskar spontana saker. Bara kastas in i saker. Mm. Eller liksom, men jag är ju en kontrollmänniska.
Mm.
Som gärna vill ha kontroll och ett finger med allt.
Ja.
Lite så.
Ja.
Men också då, det jag talar emot lite ibland när man bara så här, när det blir snabba puckar och man bara puff, kastas in i saker. Så bara, just det, där släppte jag ju kontrollen faktiskt.
Mm. Och det var skönt.
Det var skönt.
Ja.
Ja.
Men, och det är en sak att släppa kontrollen, man själv bestämmer sig för att göra det. Men när någon annan lägger på en att man ska göra någonting som man inte har tänkt sig. Det är då min hjärna får kortslutning.
Då är vi en kortslutning, ja, 2.0. Alltså.
Ja, men jag ändrar mig, ska inte göra här istället. Och då blir jag så här, men nu har vi sagt
tvekar
det här.
Och man får beslutsångest och det är hit och dit.
Så där är jag lite, Den här då, vad heter det? Ser din när du tänker på framtiden så blir du orolig och känner rädsla.
Nej.
Nej, inte jag heller.
Hopp.
Hopp, ja.
Hopp. Jag kanske idag talar emot för att det kommer in här och gråter och så här, känner en miserabel känsla för världen. Men nästan 95% av den tiden så ser jag fram emot framtiden och känner en stor förväntansfull.
Mm. Och den här skulle jag egentligen inte hålla med om överhuvudtaget, för att jag känner så här, jag tror inte de lyckligaste människorna ens tänker så mycket på framtiden. För de lever ju i nuet. Så det här med, du förstår vad jag menar. Sen en som jag, den här, det är den sista.
Mm.
Och den här kan jag känna igen mig när jag är stressad. Eller liksom irriterad. Eller känner att jag har tappat den här kontrollen.
Får jag bara gå tillbaka till den andra frågan?
Ja, gör det.
Ja. Nej, men den här, jag tror att också, där är också en grej som människor lägger på sig. Och onödig ångest.
Det tror jag också.
Otroligt mycket.
Mm.
För att man tänker för mycket på framtiden.
Ja.
Så här. Det här som hände i morse, nu ska man inte gå runt och tänka på det här, för då tar det liksom, det ska man inte göra.
Nej.
Det är det jag menar, man ska känna levnadslycka och lev på livet liksom.
Ja.
Men att folk för mycket och många gånger pratar om, vad gör du om 10 år? Det är den värsta frågan jag vet, typ såhär. Vad gör du om 10 år? Mm. Hur ser ditt liv ut då?
Mm.
Ja, inte fan i hela jävla skiten vet jag vad jag gör om 10 år.
Nej, och du vill inte veta.
Jag vill inte veta. Jag skulle aldrig i hela mitt liv få fram att gå till en spådam som skulle spå min framtid.
Nej.
Jag kan, det är så här, det är också en sån grej bara till människor som har gjort det. Ja, de kanske är nyfikna och intresserade att veta. Men varför be någon spå din framtid?
Nej.
Det är någons intressen. Jag respekterar det.
Mm.
Men jag tycker mer så här, varför lägga upp, varför ha hinder? Eller så här, du får inga barn eller du kommer inte göra det här. Du kommer dö när du är 81. Vem vill veta det?
Nej.
Eller?
Nej, jag håller helt med.
Lev i nuet.
Lev i nuet.
Lev i nuet. Man har aldrig någon aning.
Vi stryker punkt 6. För man ska inte tänka så mycket på sin framtid överhuvudtaget.
Nej, och det kan stoppa många människor.
Mm. Ja, men folk lever i... Idag lever folk i förflutna och i framtiden samtidigt. Men ingen lever i nuet.
Ja.
Det är det som är problemet.
Ja.
Men den här, nummer 7. Det här, jag undrar om du känner igen dig i den här. För jag känner väldigt mycket igen mig i den här. När jag är stressad. När jag känner att jag inte har kontroll.
Mm.
Så vidare. Du fyller dina konversationer med skvaller och klagomål.
Ja.
Du garvar nu, eller?
Skrattgråt.
Ja.
Ja.
Tänk när man är jätteglad, då pratar man bara gott om alla. Om man, men när man är stressad eller irriterad så märker man ju att en språk innehåller fler negationer.
Mm.
Man tycker att någon gjorde fel där, man tycker att någon skulle gjort det där bättre. Ja. Man skvallrar över människor. Ja. Du vet, såhär. Och det här är ju min värsta. När jag har andra människor göra det här. Jag har ju, känner ju människor som har lite som sin ventil att prata med andra människor i telefon.
Mm.
Och det här är inte människor som finns i mitt liv längre. Men då kunde jag höra liksom människor stå och prata i en timme. Kunde de sitta och spygalla i telefon över världen.
Mm.
Och sen hade de gjort det och då var de typ lättade.
Mm.
Men jag som hade suttit bredvid, jag var helt knäckt för jag hade hört för mycket skitsnack.
Ah.
Och då tänkte jag så här, jag ska aldrig bli en sån människa som bara sitter och klagar. Men man är ju sån ibland. Alltså man inte kan ju vara perfekt. Men alltså, det är en sak om, när jag, som jag kom på mig själv. Om jag har så här, kommer hem från jobbet idag så inser jag att idag har jag bara klagat på andra.
Men det är ju att, sen är det också en skillnad där. Jag känner ju igen mig till 100% i den här grejen också. Och jag tror att det kan vara en liten, den där lilla flykten då när man har mycket eller man är stressad. Då kan man inte prata för mycket jobb. För då blir det mer istället att man bara, men varför levererar inte den här personen? Jag är så trött på det här nu. Nu har jag skickat 5 påminnelser. Jag skulle haft in det idag. Bla, 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 bla. Du vet. Och, men sen, det är väl så för vår del av, jag är ju som du. Det sitter jag i ett rum där någon maler skitsnack. Eller prata om vissa personer eller namedroppa ett namn. Så kan jag ta illa vid mig och känna så här, jag lämnar rummet nu. Ja. Det här är det värsta i...
Jag vill inte vara delaktig i det här.
Och då liksom, det kan... Då, det kan man bara... Nu var jag nog lite... Det var inte ens skitsnack så.
Nej.
Men jag hatar... Det är det värsta jag vet. För att man också vet så här, det är så lätt för folk att prata kring någonting eller... Ja, oh, han gjorde slut med sin tjej och hon var ju tydligen ett jävla psycho. Och sen så bara, fast vem vet att om hon, det kanske...
Jo, men hon var nog ett psycho.
Ja. Jag tror det. Jag tror också det. Ja. Nej, men det är skojar, skämt åsido. Det är värsta, värsta jag vet. Sen kan man, som du säger, sen sitter man där. Något då i en kanske mildare version, att man mer klagar på saker.
Ja,
ja.
Men alltså, det finns ju filosofer.
Vad säger de?
Som har sagt så här. Du har inte råd med en enda negativ tanke. För att den där negativa tanken...
Den tar ju över alla positiva.
Den kommer bita sig fast, färga av sig på de andra tankarna. Och du har bara så många tankar på en dag. Och den där kommer få fäste, den där negativa tanken. Så det finns ju liksom filosofer som bygger mycket av sitt... filosoferande.
Men det är ju
att man liksom, varje negativ tanke måste bearbetas på en gång. Bort. Det ska
bort,
inte vara
det. Precis, för att det är ofta så här, jag kommer ihåg när jag började blogga för ett herrans massa år sedan. Och man fick de här kommentarerna som var, fy fan, hur kunde du visa dig på stranden med de där med tjockkroppen, eller du borde ju lägga in framför kniven.
Fick du sådana?
Ja. Det fick man ju, det var ju extremt mycket större för några år sedan.
Mindre sånt nu.
Sen tror jag att man bygger upp sitt egna, sin person som folk lär känna också. Jag får aldrig såna kommentarer längre. Aldrig. Och får jag dem, så rör det mig inte i ryggen.
Nej.
Jag vet inte om man har lärt sig att ta det, eller om man bara nu mer så här skakar bort det. Så här. Jag bryr mig inte om någon säger att jag är tjock, för jag känner ju inte att jag är tjock. Eller jag bryr mig inte om någon tycker att jag gör på fel sätt där. Eller liksom, ja, det är jag som person. Gå ut och dra åt pipan och var inte inne på min sida.
Nej.
Alltså du vet, sådär.
Mm. Mm.
Men det är ju precis sant som du säger, för att hos många ser det så här. Jag kan vara fylld med 99% bara positiva känslor. Och så kommer det en dålig tanke. Eller dålig feeling. Och då tar ju den över kroppen, så är det ju. Och då är det precis som du säger sant. Tipset där är ju att lägg allt på den direkt, den tanken. För den ska bort bara sen. Och sen så måste man, som är någon människors, som också är människors problem. Att man måste släppa iväg den. Bestäm dig här inne sen. Nu kommer jag inte tänka mig på den här skiten. Nu släpper jag den här. Och det är också, det är min lilla svaghet. För jag kan ofta älta saker i mig själv. Men när man väl bestämmer sig. Nu släpper jag det här i 2016. Nu händer det inte att jag ältar det här mer.
Nej.
Gör man det då, så inser man ju också så här, fan, jag släppte det i 2016. Han är ju inte kvar.
Jag förstår inte vad honom vill prata om.
Ja. Men du, och då har jag ältat på det här i så många vänner och så mycket fram och tillbaka och besvärat mina kära vänner.
Ja, men nu ska vi inte tala emot varandra nu, för vi sa ju också att man måste låta de där 3% vara där och vara ledsen ibland.
Ja.
Men det här är ju mera, nu är det mer de här negativa tankarna.
Nej, men mer tankarna, att så här, jobba med den direkt och försök släppa den. Så fort du känner att du är klar med den tanken. Nu kan inte jag göra någonting mer med den här. Nu har jag bestämt mig för att släppa iväg den här skiten.
Ja.
Att viktigt då att verkligen verkligen så här i sig själv. Se hur man släpper iväg den.
Mm.
Antingen går och släpper den i vattnet eller så spolar av händerna och spolar ner den i toan. Du vet, för man det, bara får den här.
För det går att göra om det är en negativ tanke eller två.
Mm.
Men när det blir 25,
men det är svårare.
Då går det inte. Och det är därför man måste liksom nypa det i sin linda tidigt.
Mm. Då tror jag kanske att man istället, då behöver man nog någon annan persons hjälp också.
Så kan det nog vara.
Mm.
Så det vi kan komma överens om är att vi faller dit ibland på den här sjuan.
Mm.
Man klagar och skvallrar.
Mm.
Och vi faller dit i det här att man försöker kontrollera sitt liv.
Mm.
Men i övrigt så tycker jag att vi är väl ganska duktiga på att inte jämföra oss med andra. Och inte, vi är väl lite ganska sådär, lita på människor och tycker att glaset är halvfullt, helfullt.
Ja.
Ja. Utom just nu kanske på den här morgonen då.
Ja.
Ja. Jag känner mig allmänt känslokall och du känner dig hopplös.
Ja. Så det går lite emot den här morgonen.
Ja, men det här morgonen får det. Men det här
det är de procenten.
Det är procenten, ja. Det här är ett jätteroligt poddavsnitt.
Så måste det vara ibland.
Ja,
kan
ibland,
inte alltid vara den här clownen.
Nej. Vi pratade om tvångstankar för många avsnitt sedan.
Mm. Det var kul.
Det var kul. Och jag tänkte läsa första sidan i en bok som ganska väl beskriver en annan tvångstanke jag har.
Mm.
Är du med då? Det är en sida typ.
Mm.
Det är inledningssidan i en bok. Men det är ganska talande.
Mm.
Är du med?
Mm.
Mm. Svårt att läsa högt. I en bok. Det var kallt i bilen.
Du är en talare.
Fruktansvärt kallt. Utanför föll höstlöv. De landade på motorhuven och skymde sikten där de krampaktigt klistrade sig fast på vindrutan. Han brukade istället ta notis om små skeenden runt omkring. Och löv hörde definitivt i kategorin små skeenden. Men just ikväll såg han dem. Ikväll kände han sig som ett litet skeende. Han såg sig själv i löven som just brutits loss från sitt fäste och nu slets omkring av luften. Ibland uppåt, alltid nedåt. Han kände sig som löven på marken, de som just landat och aldrig skulle få flyga igen. Och han led med den rödbruna lövmassan under alla andra löv, ovärdigt ruttnande på den blöta asfalten. Samtidigt, den där otyglade känslan inuti, som han inte riktigt kunde formulera än. Beslutet hade kommit till honom i hissen ner, mellan första och andra våningen. Innan dess, när hissen baserade snirkligt målade fyror och treor, hade han bara tänkt ner, ut, bort. Det var tvåan som hade avgjort saken. Han hade sett den, vetat att ettan skulle komma sen. Till sist en nolla, men den skulle han aldrig se, för så långt gick inte hissen. Ingen skulle någonsin se nollan, men alla hamnade där ändå. Nu satt han i bilen och frös. Beslutet var taget och det var tvåans fel. Var det för att två var ett par, ettan var ensam och nollan var döden? Var det symboliken bakom det som nu skulle ske? Nej, så dramatiskt var han väl inte. Nej, kanske var det en nedräkning. 5, 4, 3, 2, 1, start. Titta inte tillbaka. Det kändes bättre. Skit i den där nollan. Det finns ju ingen nolla. Det fanns bara en ny start. Ja, det kändes mycket rimligare. Mycket mer som Erik. Ingen dramatik, ingen ånger. Kör på bara. Men ändå, det var ett ganska dramatiskt beslut. Det var en sak att lämna henne. Förhållandet tog ju slut hela tiden. Men att lämna allt. Hur många människor gjorde det? Jobb, vänner, hem, föräldrar. Jo, det kanske var ganska många som gjorde det också. Men utan att ha en plan. Utan att ha ett nytt jobb. Eller en riktning eller en destination. Och efter att ha sett en siffra i en hiss. Det var ju ganska dramatiskt att erkänna för sig själv. Och inte dugg likt Erik. Erik den stabila. Erik som pensionssparade. Erik som var stolt över sina att göra-listor. Erik som hade koll på läget. Ändå var det länge sedan något hade känts så rätt. Det var Into the Wild möter Fear and Loathing in Las Vegas möter The Beach. Och slänga in tre valfria filmer till om självförverkligande. Det var en klyscha, det förstod han väl. Men vad fan spelade det för roll? Löven fortsatte att falla ner över vindrutan. Nu såg han knappt ut längre. Ett tag med torkarna så skulle sikten bli klar, men inte än. Han behövde vara kvar i sina blinda tankar en stund till. Datorn låg kvar i lägenheten. Där kunde den ligga. Passet också, men han kunde ju alltid skaffa ett provisoriskt. Innan han tänkte tanken hade vänsterhanden hittat plånboken i jackfickan. Då så. Mobilen låg där också, som ett tveeggat svärd. Bra att kunna ringa, högst opassande att kunna bli uppringd. Men han kunde ju skaffa ett nytt nummer, ett kontantkort kanske. Men det fick vänta. Två möten hade han imorgon. Ett på förmiddagen och ett viktigt på lunchen. Med en stor kund. Erik tänkte på den tomma stolen där han inte skulle sitta. I ett mötesrum döpt efter en Stockholmskrog. Han rös av obehag, men kunde inte identifiera om det var rummet eller den tomma stolen som var orsaken. Att inte komma till ett möte. Otänkbart för 15 minuter sedan. Men nu började det kännas som en helt rimlig sak att göra. De skulle ringa, säkert flera gånger, och de skulle undra. Oroligt, sen irriterat. Det kändes fruktansvärt skönt på samma gång. En tanke passerade. De skulle klara sig utan honom. Och sen en till tanke. Jag struntar fullständigt till att de klarar sig utan mig. Och sen en sista. Och då viktigt möte. Vem försöker jag lura? Långsamt i skydd av senhösten blev den otyglade känslan mindre suddig. Det var inte glädje, inte rädsla, inte spänning med alla tre och hundra till. Det var om Erik skulle vara tvungen att sätta ord på det. Livet. Och samtidigt växte en annan känsla fram och den var inte alls suddig. Den var glasklar. Han måste inte sätta ord på den här känslan. Han måste faktiskt inte göra någonting. Han behöver inte gå på ett möte som alla sa var viktigt, fast det bara var ett av tusen lika oviktiga möten. Han måste inte svara på plingen från henne som nu löser upp de svarta lädersätena. De som inkräktade hans blinda men nyupplysta tillvaro. Så istället startade han motorn och körde iväg.
Mm.
Är du med?
Mm. Jag har ett extra jobb till dig om du går pipan med journalistiken.
Vad då för något?
Läsa, berätta, röst.
Mm.
Bra.
Mm.
Otroligt intressant och känslo... Vad man letade sig in där i texten och såg det framför sig.
Eller hur?
Mm.
Och det vi ska prata om nästa vecka är alltså flyktbeteenden.
Mm.
Är du med?
Mm.
Han, den här snubben vill ju fly.
Ja, det är
ju tydligt.
Ja.
Och har du sådana ibland?
Ja.
Att du bara vill fly?
Gud, ja.
Bara boom.
Nu känner, i morse kände jag ända flykt.
Men det är nästan min så här guilty pleasure. Och bara så här fantisera på bara fly. Mm. Och jag gör det både när jag är lycklig och när jag är mindre lycklig. Jag bara fly.
Ja. Det har flera flyktkänslor emellanåt.
Ja.
I morse var jag ju för skräck.
Ja, just det.
Ibland där man bara vill fly.
Ja.
Ta person under armen och dra.
Ja.
Och ofta ibland så känner jag ju bara flykt även när jag mår som bäst. Och bara, tänk vad härligt att bara dra dit.
Mm.
Och mysigt det skulle vara.
Mm. Är du inte lite sugen på att veta hur det går för Erik?
Jo.
Jo.
Jag kan inte bärga mig.
Men det finns inga mer.
Finns en sop?
Mm.
Nej, det måste finnas mer.
Nej.
Det är en fortsättning.
Nej.
Det finns inget mer.
Nej, inte än.
Jaha, jag trodde inte att det än. Kommer liksom en fortsättning på vad som händer med Erik.
Ja, man tycker det.
Men, nu blir jag ju bara så otroligt
jag vet,
intressant.
Men det här, boken är inte klar.
Jag fattar.
Det är jag som har skrivit det.
Det är din!
Ja, det är, nej, jag bara skrev den här sidan. Men, för några veckor sedan.
Det har du inte sagt.
Nej, men jag skrev den här sidan för några veckor sedan. Jag har påbörjat 25 böcker i mitt liv och bara kommit en sida.
Ah, det är din.
Mm.
Jävlar i havet.
Mm, jag har inte skrivit mer.
Bra,
men är man inte lite nyfiken på vad som händer sen?
Jo, det var ju precis... Jag är ju omättligt intresserad av att veta vad som händer med den här jäveln.
Ja, även jag undrar vad som händer sen. Men det får vi se. Poängen är i alla fall att vi ska prata om flyktbeteenden.
Ja,
Och
du ska skriva klart din bok.
Ja, men, en sida är 400 kvar.
Sen. Men du har skrivit en del.
Det här är det jag skrivit i en A4.
Av hela boken?
That's it. Det är allt som finns. Jag bara satte mig och skrev det här för några veckor sedan.
Nu lägger du på en rem.
Ja.
Härligt. Då har vi ett någonting nytt att se fram emot.
Nu är flyktbeteenden. Depp-podd.
Ja. Men vad måste? Kan inte alltid vara den här pajesen?
Nej, man kan inte alltid vara pajes.
Nej. Nu visar vi att vi också är mänskligt.
Har du någonting ändå kul att säga till lyssnarna på söndag?
Nej. Idag är det är ingen kul idag.
Okay.
Nej.
Vi syns.
Jag har svårt. Man kan ju för fan inte. Nej, idag är min ledsamhetsdag.
Ja, det är din ledsamhetsdag.
Jag kommer inte säga något kul.
Nej.
Det kommer inte vara.
Vi tänker säga något kul.
Pålitligt ändå.
Nej. Det är inte trovärdigt.
Nej. Trovärdigt säger man kanske.
Mm.
Ja.
Vi syns i alla fall nästa söndag.
Vi syns nästa
söndag. Ja, hoppas ni tyckte det var kul att vara deppiga med oss.
Mm.
Ni vaknade i morse och tänkte nu ska jag lyssna på sovmorgonpodden, bli lite glad.
Oh.
Ge mig ut på en powerwalk. Så fick ni det här.
Mm. Det var vad ni fick.
Så kan det
ibland
vara.
Ser världen ut så.
Men det var gratis i alla fall.
Ja. Och ibland ser det ut så.
Ja. Puss på er.
Puss. Och var rädda om varandra.
Ja, verkligen.
Hej.